Tack att du vill beröra våra hjärtan. Tack att du vill fylla oss med helig ande. Tack att vi får ta emot av nåd. Att vi, det är inget vi kan förtjäna, någonsin förtjäna. Men tack att vi har fått den helige ande. Och tack att vi får vara öppna för den helige ande idag. Och tack att du vet och du ser om det är någon som behöver ett särskilt möte med dig idag, Herre. Tack att du är här för att möta oss idag. Amen. Del två är ju det här, om ni minns eller har hört på nätet från förra gången, så nu blev det en annan rubrik som jag satte sen. Men mönsterbilden tror jag det står på nätet. Ja, mönsterbilden i Guds tabernakel. Jag läste då från andra Mosebok 35 och från vers 30. Jag vill läsa bibelverserna igen. Jag tog upp något då om det här med grunden i tabernaklet. Allt pekar på Jesus, fram på Jesus. Både inredning, det man ofta kallar möbler, materialet, färgerna, tygerna, allting, varje detalj har förebilder och pekar framåt på Jesus och på hans tjänst, vad han har gjort för oss. Och Guds mönsterbild kallar jag detta, så tog jag fyra punkter där. Kallad av Gud, fylld av anden, för att tänka ut och utföra det Gud har befallt. Det var de fyra punkterna. Jag varnar också för det andra budordet som ju har fallit bort. Att göra bildstoder och så vidare. Det kan också översättas statyer eller avbilder. Jag gick in lite på det. Jag varnar för de som lockar med andliga krafter och blandar med villolärer. Bill Johnson och de runt honom till exempel. Vi fick låna en video. För ett tag sedan där fick man höra att man i den här rörelsen går och hämtar kraft, andlig kraft vid gravar på då kända kristna som avlidit. Och det är någon berättade för mig som hade varit där personligen att man gick ut i öknen för att väcka upp änglar. Och det här är ju villfarelser som man häpnar. Jag varnade också för Rick Warren och hans New Age-väg, om man säger. Ska talas klarspråk. Jag varnar för den sökarmänliga vägen. Där man tänker ut egna idéer. Egna projekt. Och hur man ska, det man tror då, utföra. Det som är rätt. När Bibeln säger och Paulus skriver att han kan inte tänka ut något själv. Utan allt kommer från Gud. Och det är det som mönsterbilden handlar om i tabernaklet här. Så jag läser här nu från andra Mosebok 35 och från vers 30. Mose sa till Israels barn, se Herren har kallat Bezalel, son till Uri, son till Hur, av Judas stam. Och han har fyllt honom med Guds ande, med vishet, förstånd och kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk. Så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar, slipa stenar för infattning och snida i trä. Jag utföra alla slags konstfulla arbeten. Åt honom och åt Oholiab, Ahisamaks son, av Dans stam, har han också givit förmågan att undervisa andra. Han har fyllt deras hjärtan med vishet att utföra alla slags sniderearbeten och konstvävnader och brokiga vävnader av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn och andra vävnader. Ja, att utföra alla slags arbeten och tänka ut konstfulla verk. Så läste jag också från andra Mosebok 31 och vers 11. Så jag vill göra det nu också. Och det är efter att det är uppräknat här, alla möbler och kläder och ingredienser här. Så smörjelse, olja och rökelseolja, allt detta. Eller rökelsen. I allt ska de utföra sitt arbete så som jag har befallt dig. Herren sa till Mose, säg till Israels barn, mina sabbater ska ni hålla. Ty det är tecken mellan mig och er från släkte till släkte för att ni ska veta att jag är Herren. Som helgar er. Det sammanfattas, det kommer in där det här med sabbaten. Och läser man vidare så ser man att under lagens tid så var det dödsstraff om man bröt sabbaten där. Jag återkommer till det senare. Men då ska vi se på det här. Personerna här som är utvalda, Bezalel. Han var alltså byggmästare, han var konsthantverkare, han var övervakare av tabernaklet. Bezalel, namnet, det betyder under Guds skugga. Och att vara under Guds skugga handlar om beskydd eller försvar. Det framkommer om man läser och slår upp olika bibelsammanhang i Bibeln, så ser man det. Trygghet, helt enkelt. Han var son till Uri, som betyder ljus eller mitt ljus. Som var son till Hur, som betyder frihet. Av Judas stam. Och Juda, det betyder Herrens pris eller att prisa Herre. Betyder namnet Juda. Och vi ser här alltså hur allt det här pekar på Jesus. I namnen till och med. Under Guds skugga, ljus, frihet och av Judas stam. Och vi läser i Jesaja som fick profetera om den kommande Messias. Om Jesus, Messias, Kristus, som ger ljus och frihet, befriar oss. Jesaja 42 och vers 2. Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Och vers 6 och 7. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, dem som sitter i mörker. Här ser vi hur de här namnen återkommer i de profetiska orden om Jesus som skulle komma, Messias. Galaterbrevet 3 och 14 läser vi: vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Och Johannes 8 och 36, det var ju Jesus som själv sa: om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och det här, när vi läser, det är ju underbara löften. Det händer inte allt på en gång i våra liv, men Jesus tar steg för steg, bit för bit. Det är hela tiden en vandring, hela tiden en process i våra liv. Medhjälparen hette Oholiab, som betyder faderns tält. Han var son till Ahisamak, som betyder styrkans broder, av Dans stam. Och Dan betyder domare. Och så stod det att dessa kunde undervisa. Och vi läser i Johannes 12 och vers, från vers 47. Det Jesus sa: om någon hör mina ord och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jesus är tydlig här med alltså domen och konsekvensen av att förkasta Jesus, världens frälsare. Och vi läser i Andra Timoteusbrevet 4 från vers 7. Där Paulus skrev: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Och visst är det underbart. Det här är en grundsanning, verkligen. Och jag tycker det är så underbart. Vi har inte svar på alla frågor. Vi vet inte hur går det med dem. Hur går det med den som inte har hört evangeliet? Hur går det med den? Vi har inte svar på allt. Vi förstår inte allt. Och vi kan inte ta på oss, och ska inte ta på oss, den bördan av mänsklighetens, alla människors frälsning. Vi ska bara göra det Gud lägger på våra hjärtan var och en. Det han ger kraft till, enligt Guds mönsterbild. Men vi vet en sak, och det är att Gud är en rättvis och fullkomlig domare. Han kommer att döma en dag, och han kommer inte göra något misstag. Det kan vi vila i. Och jag tycker att det räcker hela vägen. Vi behöver inte svar på alla frågor. Vi får lägga det i Guds hand. Så här läste vi alltså om att Jesus, profetian om Messias, Jesus var under Guds hands, faderns hands skugga. Han undervisade om Guds rike. Det stod ju också om de här att de kunde undervisa. Jesus ger ljus och frihet. Han har makt att bryta varje syndens boja. Och ljus och frihet, det kan stå för nåd och förlåtelse. Läkedom i våra liv. Han ger oss livets mening och mål. Och ledning och hjälp hela vägen. Han är den store byggmästaren som bygger sin församling och som bygger upp oss. Jesus döper i helig ande och utrustar sitt folk. Jesus gör allt gott verk. Och vi får gå in i förberedda gärningar. Det var några av de här profetierna eller förebilderna som stod om här i tabernaklet. Vi läste också att Bezalel då, men jag säger här nu Jesus som en förebild på Jesus, på Messias. Han var fylld av vishet och förstånd och kunskap och skicklighet, läste vi. Och det, Jesaja profeterar också om Messias i kapitel 11 och vers 2. Över honom skall Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Här ser vi hur det återkommer. Styrkans broder. Och namnet betyder ett av namnen där, va? Anden med kunskap och fruktan för Herren. Ordet vishet, chokmah på hebreiska. Det kan också översättas klokhet eller skicklighet eller bedömning. Nej, jag minns ju när jag var ung att det här, brukar man säga, det här var ett av Guds attribut. Så uttryckte man ofta, det är något minne jag har. Guds attribut, alltså Guds väsen, den han är. Och Guds vishet, den är ju aldrig skild från Gud. Han är, och Jesus är Guds vishet, kan vi läsa i Nya Testamentet. Första Korintherbrevet 1 och 24. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet, skrev Paulus. Därför att Jesus uppenbarar ju helt och fullt vem Gud är. Sonen i treenigheten. Och för oss är Guds vishet sann vishet. Det hör alltid ihop med Guds fruktan. Och Guds fruktan hör ihop med Guds ord. Ordspråksboken 9 och vers 10. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Och att frukta Herren, att ha Guds fruktan i sitt liv, det är ju helt enkelt att ha Gud, att ha Jesus på tronen i våra hjärtan, i våra liv. Det är honom, vi ägs av honom, han har köpt oss med sitt dyra blod, säger Bibeln. Vi tillhör honom och han vet allt bäst och gör allt rätt. Och han vill vara på tronen i våra hjärtan. Och i ordspråksboken 4 och 5. Där uppmanas vi. Förvärva vishet. Förvärva förstånd. Glöm ej vad min mun har talat. Och vik inte av från det. Och det här är ju ett tilltal från Herren. Förvärva vishet. Hur gör vi det? Jag tror det är ganska enkelt. Jag tror att det handlar om sök att bli fylld av den helige ande. Bed om den helige ande. Bed om uppfyllelse av den helige ande. Be om dopet i den helige ande. Be om den helige andes ledning. Det är anden med vishet och förstånd som vi läste. Och det är ju det som pingsten handlar om. Det är ju pingstdagen idag. Ja. Det tänkte jag inte på när jag förberedde. Men jag tänkte på kung Nebukadnessar. Hur han uttryckte den här fantastiska ande som fanns i Daniel. Han var ju alldeles förbluffad över detta. Och han sa vid ett tillfälle: jag vet att heliga gudars ande bor i dig. Och att ingen hemlighet är för svår för dig. Vad var det för ande? Jo, det var en helig ande i Daniel. Och Daniel gjorde naturligtvis klart att det är Gud, det finns en Gud i himlen. Det är inte jag som kan detta, men det finns en Gud i himlen som känner alla hemligheter. Det var den helige ande i Daniel som så, vi kan riktigt förstå hur han vet inte hur han ska uttrycka denna otroliga vishet som Daniel hade fått del av. Och som jag sa innan, visheten från Gud är aldrig skild från Gud eller från Guds ord. I Esra bok kapitel 7 och 25 kan vi läsa uppmaning till Esra. Och du Esra ska efter den vishet du fått av Gud Utse domare och lagkloka som ska skipa rätt bland allt folket i landet på andra sidan floden. Alla dem som känner din Guds lagar. Om någon inte känner dessa ska ni lära honom dem. Det är alltid förknippat med Guds ord. Guds fruktan och Guds ord. På den här videon jag nämnde där kunde man också få höra att bland annat då Bill Johnson säger, och i den här rörelsen säger man att traditionella kristna eller vanliga kristna då har haft Gud i en liten låda, i en liten box. Men nu öppnar vi lådan för Gud gör nya saker, säger man. Och jag har skrivit tidigare om olika citat på fundering för ett par år sedan. Där han bland annat säger Gud för oss ut på nya områden utanför sitt ord. Här kommer man alltså i kontakt med andra krafter om man går utanför Guds ord. Det är inte Guds ande. Det är lögnen från djävulen. Skulle Gud ha sagt, det hör man ofta ringa i dessa sammanhang. Och ordet för djävul på grekiska diabolos, det betyder ju falsk anklagare eller förtalare. En som kastar sig mellan två för att skilja dem åt. Och det är vad lögnerna går ut på. Satan eller djävulen vill skilja människan från Gud på olika sätt. Leda vilse, leda bort, locka bort. På alla sätt han kan vill han skilja, gå emellan och skilja oss från Gud. Därför ska vi avslöja lögnerna och varna för det som är osunt. Vi läste att det stod fylld av vishet och förstånd och kunskap och skicklighet att utföra alla slags arbeten och tänka ut konstfulla verk. Konsthantverk. Ja, då tänker man väl på, i alla fall jag, på konstnärligt och vackert och gott och utsökt. Det här talar om skönhet. Det tror jag det gör här i alla fall. För vi ser skönheten och härligheten i allt det Jesus gör. Allt det han är. Och vi kan tala om hans kärlek och vi kan tala om hans barmhärtighet och ödmjukhet och renhet och osjälviskhet och utgivande, tjänande, lydnad till fadern, hans gudomliga auktoritet. Vi kan fortsätta att räkna upp det godaste, det fullkomliga, den inre skönheten, allt är gott och rent och fullkomligt. Och vad är det då för konstfulla verk som Jesus gör? Genom den heliga ande i våra liv. Jo, han utplånar våra synder. Han renar oss från all synd, står det. Hans blod renar oss från all synd när vi bekänner våra synder. Han ger oss ett nytt liv, en ny start. Han förnyar gång på gång. Han byter ut stenhjärtat och ger oss mjuka, formbara hjärtan. Det läser vi om i Hesekiel 11 och 19. Han läker själens sår. Därför att han är vår själs herde och vårdare. 1 Petrus 2:25 läser vi om det. Han ger oss bönens ande. Han ger längtan i oss, vilja och kraft att lyda och tjäna Gud. Filipperbrevet 2:13. Han verkar i både vilja och gärning så att hans goda vilja kan ske. Och han fortsätter att helga och fostra oss tills vi når målet. För det är evigheten det handlar om. Det är det himmelska det handlar om. Och det är ett pågående, som jag sa innan, en process hela livet. Det är alltid en förberedelse för det som ligger framför. För Jesus Kristus är den enda hållbara grunden att bygga sitt liv på. Och jag vill bara inflika det, för ibland kan vi fastna i att vi ser på våra egna brister och svagheter så vi blir uppgivna och kanske inte ska säga deprimerade, men det kan vara svårt ibland. Men vi får påminna oss om att lyfta blicken och se på Jesus. För vi är människor. Vi är svaga. Men vi får hela tiden gå till honom och vara beroende av honom. Och be till Herren. Han hjälper i allt. Nu ska vi se lite på byggnadsmaterialet här i tabernaklet. För man skulle ju utföra arbete i guld, silver, koppar, ädelstenar. Och snida i trä, läste vi. Det här gällde ju alltså Guds byggnad, tabernaklet, en helgedom. Och vi läser i 1 Korinthierbrevet innan vi ser på det här materialet. Men det nämns här i första Korinthierbrevet 3 och från vers 11. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Det är så viktigt att byggnadsmaterialet i våra liv också är rätt. Att det är Gud som får bygga. Att det är hans verk. Att det är han, att Jesus var Herre i våra liv. Så att inte vårt livsverk förkastas och rasar ihop. Jag har själv sett det när jag kom tillbaka till Jesus. För många år sedan. Vid ett tillfälle i bön. Där jag liksom fick en inre förnimmelse av mitt liv. Såg tillbaka på mitt liv. Och jag kan erkänna att det var inte mycket som fanns kvar. Men jag förstod det vad Jesus har gjort. Jag hade gått egna vägar. Men jag fick en ny chans. Jesus började om på nytt igen. Guld. Det som är gudomligt. Eller Guds härlighet. Det är fullkomligt. Det är det guldet förebildar här. Guds fullkomlighet, hans godhet, hans kärlek. Hans allmakt. Allt det som Gud är. Och vi läser i Lukas 18 och vers 18 och 19. En man i hög ställning frågade Jesus: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Vi får inte någon förklaring här på varför mannen uttryckte sig så här. Om han hade förstått vem Jesus var. Att det var en bekännelse. Men vi ska vara noga med att lägga märke till det Jesus säger. Ingen är god utom en, och det är Gud. Med andra ord, Jesus är Gud. Jesus säger, var sann människa och sann Gud. Bara en är god. Och människan har väldigt svårt med det här, för det görs ju mycket gott i världen. Ja visst, och det är goda gärningar, och det görs ju av både ateister och agnostiker och vad man än är. Andra religioner, muslimer. Det finns människor som gör gott medmänskligt. Det förnekar vi inte. Och självklart är det också så att det också är någonting som är från Gud egentligen. Allt som är gott är från Gud, det han har skapat. Men nu är det också så att vi alla är syndare, säger Bibeln. Och synden har så infiltrerat och förstört allt det vi gör, så inget är fullkomligt. Vad är det att vara god inför Gud? Jo, det är att vara syndfri. Det finns bara en som är syndfri. Det finns alltså bara en som är av guld, bildligt talat, och som kan utföra arbete i guld. Och det är Gud, det är Jesus. Det är därför den nya världsordningens plan, evolutionen, all denna falska nyandligheten, eller falska, den obibliska och den okulta andligheten, kanske jag hellre ska säga. Rick Warrens fredsplan, Interfaith, med påven i spetsen. Allt detta bygger på att människan är god. Men det är en lögn. Det är därför det inte håller. För människan är inte god. New Age, globala enhet och mysticismen och stora delar av trosrörelsen med Kenneth Copeland och Benny Hinn och liknande i spetsen, säger till och med att vi är gudar. Eller att de själva är gudar. Och det här är ju en lögn. Det är bara lögner alltihopa. Det finns bara en som är god. Det finns bara en som är syndfri. Det finns bara en som har levt här på jorden syndfri. En som är av guld och kan arbeta i guld. Och det är Jesus Kristus. Det andra var silver. Och silver, det vet ni säkert, är förebild för försoning. Alltid i Bibeln. Och i Gamla testamentet. Vem kan sona, vem kan försona? Vem kan betala priset för en själ? Frågan ställs i psalm 49 från vers 8. Läser vi. Men sin broder eller syster då kan ingen friköpa eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid. Så att han skulle få leva för alltid och inte se förgängelsen. Hopplösa fall med andra ord. Men så läser vi. Andra Korinthierbrevet 5 och 19. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi får till och med vara budbärare om det här underbara budskapet. Vad Jesus har gjort. Försonat oss med Gud. När han dog på Golgata kors. Han uppstod. Och jag vill bara nämna, för här har vi ju, ni vet i tabernaklet, det var ju arken som var längst in. Där är det allra heligaste med nådastolen, keruberna av guld ovanpå. Jag nämnde lite av det där förra gången också om förebilder och vissa förebilder där som Jesus uppfyllde så bokstavligt. Men när jag för många år sedan skulle undervisa om det var någonting med tabernaklet, nej det var Israels folk när de skulle gå över Jordan tror jag. Jag kommer ihåg det än. För jag fick en förnimmelse inom mig. Som en syn. Men det var mer som en förnimmelse. Där jag såg arken. Ni vet, den var ju överstryken av rent guld. Står det av keruberna. Och det var så vackert. Det glänste. Men så såg jag närmare. Och då såg jag att den var fläckad. Det var blodsfläckar på den. Ja just det. Bestängt av blod. Och vi läser ju att Jesus han gick in i ett, inte i ett mänskligt tabernakel, han gick in i själva himlen, det himmelska tabernaklet. Hebreerbrevet 9, 24. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Så försonade han oss med Gud. Vem har förmågan? Att betala lösen för våra själar. Vem kan utföra arbetet i silver? Bara en. Jesus Kristus. Koppar. Koppar står ju alltid för dom och rättfärdighet i Gamla testamentet. Och där har vi det där med domen. Som jag nämnde innan. Vem kan döma fullkomligt rätt? Eller vem har rätt att ge nåd? Jesaja. Han skrev ju om, profeterade om Jesus som tog våra synders dom och straff på sig. Jesaja 11 från vers 3. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma det fattiga. Med rättvisa ska få rätt åt det ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin mun stav, med sina läppars andedräkt döda det ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Och så säger Bibeln tydligt och klart att den som förkastar frälsningen, Jesus, enda vägen till Gud, enda vägen till Fadern, den som förkastar denna nåd måste ju själv stå och ta straffet för sina egna synder. Bara en kan utföra arbete i koppar, alltså döma fullkomligt och rättvist. Och det är Gud själv. Jesus. Slipa ädelstenar. Skulle man också göra. Och ädelstenar fanns ju 12 olika ädelstenar. På överste prästens bröstsköld. Som han bar på sina axlar. Och som han bar nära sitt hjärta. På bröstet nära sitt hjärta. Och det var förebilder på Israels 12 olika stammar. På Guds folk. Och här är ju vi inympade. Efesierbrevet 2:10. Ty hans verk, eller hans hantverk kan ordet översättas. Hans hantverk, hans produkt är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Det är bara en som kan utföra arbetet. Med ädelstenar. Slipa dem. Ge de där stenarna sitt rätta värde. Om ni förstår bilden. Så att Jesus kan bli synlig genom oss. Det är han, Gud själv, i Jesus Kristus. Och ädelstenar kanske också kan tas bilden av andens frukter och gåvor som på olika sätt också är till hjälp och som vittnar om Jesus, det som är den heliga andes uppgift, förhärliga Jesus och vittna om honom. Snida i trä var det sista som nämndes. Och träet, det är ju förebild för det mänskliga. Svaghet, mänsklighet. Psalm 103:13 kan vi läsa. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Han tänker på att vi är stoft. Där har vi ordet. Och det jag tänkte på innan, just det här att han vet hur vi är, han vet, han känner våra svagheter, han vill hjälpa oss. Och Gud prövar oss inte över förmåga, har vi löft om första Korintherbrevet 3:13, de kända verserna. Ingen annan frestelse eller prövning, för ordet är ju tvådelat, det beror på vem som prövar eller frestar. Djävulen, han har motivet att alltid förstöra våra liv, förgöra oss. Leda oss vilse, plåga, göra allt ont emot oss. Därför frestar han. Men Gud prövar i bemärkelsen att han vill göra något gott. Han vill få fram det som är gott i våra liv. Han har alltid ett gott syfte. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas eller prövas över er förmåga. Utan när prövningen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Och första Thessalonikerbrevet 2:3. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, skrev Paulus här. Orena motiv eller onda avsikter. Eftersom Gud ansett oss värdiga att anförtros evangeliet, talar vi som vi gör. Inte för att vara människor till lags, utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Här är ett annat ord. Det är dokimazo. Det är bara, handlar bara om Gud och det är bara gott syfte. Alltid gott syfte. Jesus känner vår mänsklighet och vår svaghet. Han är den enda som kan utföra arbete eller snida i trä. Så läste vi, utföra allt slags arbete och skicklighet i allt slags hantverk. Det pekar helt och fullt på Jesus. Det finns inget område som inte han vet om i våra liv. Det finns inget område, det finns ingen omständighet i våra liv som inte han kan hjälpa och vill hjälpa. Jesus har gjort allt gott verk. Och så vill han också förbereda oss, för han inbjuder ju oss i sitt verk. Det står i andra Timoteusbrevet 2:21 om olika slags kärl. Och kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott verk, allt gott arbete. Står det. Det är det han vill och kallar oss och bjuder oss in i. Vi får vara med i hans verk, hans världsvida verk. Att följa honom och ge våra liv helt och fullt till honom. Men det står också om elden att allt måste prövas i eld så att det visar äktheten och den rening från våran köttsliga medverkan som vi ju kan ställa till med. Och därför ingår också ett mått av lidande i våra liv. För att tron ska bli verksam genom Guds kärlek. Den kärlek som vi inte har i oss själva, men som vi får av honom. Så blir det villigt då, andligt guld och silver och koppar. Ädelstenar som kan gnistra fram. Jag vill bara kort här sluta med sabbaten, för det var ju det som också nämndes här. Sabbaten som är vilan, som var tecknet på att det är jag som helgar er, så Herren. Det är inte ni. Det är inte ni som förbättrar er. Det är inte ni som på olika metoder, på olika tekniker ska göra er goda. Det går inte. Glöm det där. Det är jag som helgar er, säger Herren. Och det är inte vi som arbetar för Gud. Det är inte vi som behöver tänka ut någonting. Utan han vill verka genom oss. Det är vad sabbaten handlar om. Och det är möjligt när Guds ande, den helige ande, får leda. Och vi förblir i Jesus Kristus och i hans ord. Då är detta möjligt. Och jag vill avsluta med versarna i Romarbrevet 15 och från vers 17. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig, skrev han Paulus. För att hedningarna ska föras till lydnad genom ord och gärning. Genom kraften i tecken under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Amen.